Det är en och en halv vecka kvar av grundsäsongen i världens bästa hockeyliga NHL. Det här är God morgon NHL. Vi tar ett stort grepp kring det som har hänt i helgen nu när det verkligen handlar om skarpt läge där borta. Det och ett brinnande slutspel här hemma, både i kampen om SM-guldet och kampen om att ta sig till finrummet SHL. Så mycket att diskutera kring, och vi gör det tillsammans med Leffe Strömberg som har kommit tillbaka till oss den här veckan. Underbart att se dig, Leffe. Hur har påsken varit?
Ja, den har varit bra, lugn och fin och lite sådär. Har det själv varit bra?
Ja, underbart. Det har blivit ett par ägg med mycket hockey i sig, eller?
Ja, faktiskt. Det är ju heta tider nu och det luktar hundskit ute och slutspelstider, och NHL höll ju på att lösas upp här, så det är underbara tider.
Ja, det är perfekt med lite hundskit också. Adam Rashidi, välkommen till oss. Ska man kalla dig för golfaraben? Är jag rätt ute då?
Jo, du är helt rätt ute då.
Ja, det känns lite märkligt att säga, men det är så du figurerar på sociala medier. Kul att se dig!
Ja, men tack detsamma!
Och det är klart att det är en speciell vecka. Du har ju klädd rätt mycket i grönt idag när du kom hit också, för det är Mastersvecka, något vi bevakar på Viaplay. Hockey och golf, hur bra är den kombinationen?
Nej, men jag tänkte säga det, att det är väl de två bästa sporterna som finns där ute. Och varför inte bara kombinera det?
Ja, perfekt ju. Och just den här veckan när det är Masters, hur speciell är den?
Ja, men den börjar redan idag, så man är ju verkligen, man vaknade upp i morse så kände man när man gick in i strumplådan att det var gröna strumpor på.
Du är sån person?
Ja, absolut. Jag har dem till och med på mig. Så det är
ja, det har du.
Nej, men absolut, det är en speciell vecka. Det är ju största som händer om man inte tar då Ryder Cup då.
Men hur stor del av ditt liv är hockey?
Hockey är det största utav mitt liv, ska man säga. För det var där allting började. Jag började när jag var 3, slutade när jag var 30. Idag är jag 33. Ja. Så det har varit allt, kan jag säga.
Ja. Och vi hade ju Niklas Hjalmarsson då, som jag har vunnit Stanley Cup 3 gånger på besök här förra veckan. Ni har en liten relation, eller hur?
Ja, en sjuk relation faktiskt. Nej, men han och jag är liksom, jag är från Eksjö, han är från Eksjö. Ja. Och jag sa det till dig tidigare här, att det är kul att ni har grävt hela vägen, inte guld, men grävt ner i Eksjö och hämtat två personer. Så jag och Hjalmarsson har ju rötter därifrån.
Ja. Vi träffade honom nyligen.
Jag träffade han för en 3 veckor sedan, tror jag det är, och då liksom bumpade in på honom på isen och sa så här att visst, du är från Eksjö va? Så här, va? Ja, okej. Vad fan var det mer jag sa? Någonting om Stockholm, eller någonting om att visst var det några jobbiga som ni hade på andra sidan där.
Ja, ni var grannar.
Ja, grannar. Och då sa han så här, de är så jäkla jobbiga de där stockholmarna. Och så sa jag, det var jag som var de stockholmarna, och då började han garva, och då var jag liksom, det var jättekul. Fin gubbe det
där. Ja, verkligen.
Herregud.
En av våra stora, eller hur?
Ja, verkligen. Han är en sån här backhand, och då är de här som har varit stora nycklar för Blackhawks när de har tagit sina Stanley Cup, alltid på plats, alltid raderar ut de bästa, och är fantastisk back.
Underbart i den där kampen nu då, som börjar närma sig om det finaste man kan vinna, Stanley Cup-titeln, och nu får han äntligen möjligheten till detta. Rasmus Dahlin, som han har väntat, som hela Buffalo har väntat, har inte varit i slutspel sedan 2011. Ni hörde rätt, 2011, men nu har man plockat 100 poäng. Det blir förlust i helgen, Dahlin gjorde mål i sig, men ändå 100 poäng och Buffalo till slutspel. Vad tänker du kring det, Leffe?
Jag tycker mycket. De har gjort otroligt mycket bra saker. Linda Ruff tillbaks, gamla coachen som hade dem under storhetstiden. Så att det ska bli otroligt spännande att se vad de kan komma upp med i playoff här.
Ja, vad tror du? Är det en rejäl utmanare redan, eller kommer det vara lite se och lära för dem nu?
Alltså, jag gillar ju inte där allt att vinna och ingen förlora. Nej. Underdogs, det tycker jag är lite skitsnack. Men jag tycker att De kan sätta ner axlarna och utmana, och det är någonting som är ganska häftigt när det blir playoff. De har inte direkt någon stor press på sig, och det tror jag talar lite för att de kan slå ut några stora jättar.
Adam, på tal om jätte, när du ser Rasmus Dahlin spela ishockey, vad tänker du då?
Ja, då tänker man om magi. Ja. Hans överseende över isen tillsammans med pucken samtidigt, och ha 5 personer som jagar honom, det är någonting annorlunda. Det är någonting som är väldigt unikt. Ja. Och att Buffalo har den äran att ha honom i sitt lag, alltså det är en stor faktor till varför de nu också går vidare.
Du följer ju mestadels SHL, vet jag, men även koll såklart på när det var OS och hela NHL-biten också. Är han Sveriges bästa hockeyspelare som du ser det, Rasmus Dahlin?
Oj, vilken...
Ja, den
det var en bra passning här.
Jag skulle säga ja. Alltså, vem är bättre? Ja. William Nylander, de är ju starka såklart.
Nej, men alltså, om man ändå ska vara så pass krass. Han är en offensiv back. En offensiv back är sällsynt. Och just nu, vem var bäst genom tiderna förut? Niklas Lidström.
Yep.
Och jag tycker väl ändå, som du säger i det här fallet, då, jag kommer väl hoppa på det tåget. Ja. Rasmus Dahlin är topp två bästa spelare i Sverige.
Topp två?
Ja. Det är alltid speciellt att sätta en nummer ett. Så jag går på en topp två istället. Han är otroligt fin.
Vad säger du, Leffe?
Jag tycker att han är en världsstjärna som kan naturligtvis, precis som vi säger här, utmana offensivt. Men när man också tittar detaljer i egen zon, hur han kommer hem och stänger, alltså vad ska jag säga, tar linjer i spelet, Så jobbar han lika hårt på det. Och det tycker jag är fascinerande med. Han förstår vikten av att vinna pucken på ömtåliga ställen och därifrån hoppa med. Mm. Och jag tycker att det är en världsstjärna. Och har vi en världsstjärna, då, det är inte så många som blir världsstjärnor, men Rasmus Dahlin är en riktig världsstjärna.
Ja, det är ont om dem nu kanske. Det var bättre förr där med Lidström, Forsberg, Sundin och allihopa. Men det börjar röra på sig. Och Buffalo, som sagt, klara för slutspel. Ett lag som vill dit är ju Detroit. Har haft möjligheten här under den här säsongen. Men nu ser det mörkt ut för rödresa Detroit. För det blev en mardrömshelg. Förlust mot New York Rangers. Och sen förlust mot Minnesota igår. Det var en märklig match för Albert Johansson. Så gjorde det 1-0. Sen var det ett Detroit som åkte på fyra raka mål mot sig mot Minnesota i den andra perioden. Sen kvitterade Kane till 4-4 och den här poängen hade varit så viktig för Red Wings. Vad hände då, Leffe? Då tar han en utvisning i offensiv zon i den tredje perioden i slutskedet och Kaprizov avgör. Vad tänker man som före detta coach då?
Nej, men speciellt...
Han tänker världsstjärna.
Nej, men speciellt just en sån där grej också han gör på Quinn. Det är klart att det bygger inga broar, om man säger så här. För han är ju där också... I det här Red Wings-bygget så är han ju där av en anledning naturligtvis att lära. Jag förmodar det, annars har de ju gjort något stort fel. Att han är där för att lära många av de här youngsters hur man beter sig för att gå, hur man beter sig i ett playoff och så vidare. Så att det där var inget snyggt. Och sen att Kasperov avgör, det var ingen skräll direkt.
Nej, hattrick av Kaprizov där och förlust då för Detroit. Vad har du för... Rött hjärta.
Jag var i Detroit för 3 månader sedan faktiskt. Jaha. Och kollade på 2 matcher och träffade Axel Sandin Pelika. Och hade ett litet inslag med honom. Men för det första är Detroit ingen rolig stad att vara i. Men alltså, jag måste bara på det här spåret med att Detroit nu har den här fyra puckar in i en andra period hemmaplan. Ja. Du ligger där och ska gå vidare till slutspel. Du har inte varit där på många år. Liksom. Den tycker jag är väldigt speciell. Alltså, ja. Där, jag vill bara trycka på den att det ska inte ske.
Nej. Jag håller med dig. 2016 var de senaste. Ja. De har spelat 76 matcher och sen har man en sån här helg. Ja, det är tufft. Varför är det Detroit så tråkig stad?
Ja, men det gick i konkurs 2012 tror jag det var.
Hela stan?
I stort sett. De hade ju deras bilindustri där. Men den flyttades ju, tror jag, 2012. När jag var där, det var helt tomt. Helt tomt på gatorna. Alltså jag gick ut och så bara, okej, nice, det är hockeymatch idag. Vi ska möta Tampa Bay. Så då var Detroit-Tampa, det är ändå en bra match liksom. Men det är helt tomt på gatorna. Så kommer man in i arenan. Då är det liksom 20 000 där inne. Jag bara, vart har de här varit någonstans? Ja. Så att de här personerna bor ju då på landet lite utåt. Men mitt inne i smeten i Detroit är det ju inte någonting som händer.
Ja.
Och det är liksom, det är ingenting som är öppet typ. Det var bara allt nere. Det var en waste of resa. Det var inte så kul.
Du fick träffa Sandin Pelikan.
Ja, exakt. Det fick jag göra. Det var ändå kul. Och fick se lite NHL-hockey. Det var första gången jag var på NHL-hockey faktiskt. Live. Ja. Och det är NHL. Ni som sitter här nu och tittar. Ni kollar på NHL, hoppas jag. Det är inte hockey. Det är en show. Alltså jag var helt mörbultad. Jag var som en liten bebis som hade blivit översimulerad. Jag var så här, shit, vad hände? Det var så mycket grejer. Så jag slocknade på 1 minut efter en match. Jag var helt slut.
Ja, men det är... Ja, jag förstår dig. Det är annorlunda mot...
Ja, det är en show alltså.
Ja, och det är kul att det är så många svenskar i den här ligan. Och många svenskar som verkligen sätter färg på dem nu. Rickard Rakell, som har haft en rätt jobbig säsong med skada. Missade du när Pittsburgh var i Stockholm till exempel. Men efter den här matchen såg du igår på Viaplay. Och Rakell på... sin plats på kontoret i mitten, framspelare av Crosby. 11 mål på 10 matcher nu för Rakell. Vad hände?
Ja, och för det första så ser jag där exempelvis backar ut. Det är väldigt bra, men Rusty och Malkin, Crosby, Erik Karlsson här och Raquel, det är ett PP som inte går för hacker. Nej. Och när de börjar rotera på det där sättet och spelar, ja, det är passningar, det är one-timer-passningar och ja, de är fantastiska. Och Raquel är på rätt ställe, det är inte heller någon skräll, han är i bra form, han är intens player, jag gillar han sniffar upp de här, han vet att han spelar med de här killarna och då gäller det att stå rätt och skjuta direkt så kan det smälla. Så att, det var kul att de vann igår igen. De spelar bra. Erik Karlsson ser jättebra ut. Så att de har många latang, ser bra ut, ser lite grinig ut så där, du vet, på allt och alla hela tiden. Och jag tror att de kan ha en härlig vår här, Penguins.
Ja, det är många av de där veteranerna som har varvat upp ordentligt. Men hetast av alla just nu, Rickard Raquel.
Well, you know, the back end of back-to-back games, never easy to do, especially when it comes in less than 24 hours. So what was the talk in the room? How did you guys come out sharp and with your legs to have yet another good showing?
We just got to do it again. It's not going to be easy. It haven't been easy, but I mean, we're up for a challenge.
So let me ask you about your recent play. With your two goals today, that's 9 goals in 8 games. After 10 goals in March, and you're off to another great start here in April. And a good chunk of your play has come at the center position. So how much are you feeling it right now when you take the ice?
I mean, it obviously feels really good. I think our whole team game is working really well, and it's always nice to come home and play in front of our fans.
I know you will enjoy the day off tomorrow, especially after playing 5 games in 7 days. Well, by the way, the Penguins won 4 of those 5 games. Just saying. I know you'll enjoy the time off. How about Artur Shelovs? After having a busy day yesterday, he comes back again today.
Yeah, I mean, he made some huge saves for us, played really well, and yeah, gave us a chance to win.
Thanks, Ricard.
All right, thank you.
Ja, rutinerade Raquel på jakt nu efter någonting stort där med Pittsburgh. Får göra det då tillsammans med Crosby och Malkin. Leffe var inne på Letang också. Hur skulle det vara att lira med sådana där? Legendarer.
Men för en själv så skulle det vara nervöst. Men jag tänker för Rickard i det här fallet så är det väl inte så mycket att fundera. Det är bara så här, var redo. Se till att du får ha klubban nere i isen som Leffe är inne på. Alltså, nu är han inne i ett stim. Ja. Och det spelar ingen roll hur pucken hamnar. Han är där. Ja. Så länge han är på rätt plats så får han en puck.
Ja. Vad tänker du kring en sån som Sidney Crosby då? Säsong efter säsong. Nu satt han nytt rekord här, 21 säsonger. Han har gjort minst en poäng per match. 21 säsonger, ingen annan har gjort det, inte ens Wayne Gretzky.
Konsekvent, tänker jag.
Verkligen.
Alltså det, men han har ju byggt sin hockeykarriär genom liksom styrka, var där varje dag, ledarskap. Mm. Alltså det här är en spelare som man kan förlita sig på hela tiden. Och jag vet inte vad man ska säga. Han är en världsstjärna. Han har varit det varenda år han har spelat.
Och just den där kombon med Crosby och Malkin, säsong efter säsong, Leffe. Vad gör de att de kan hålla fortfarande 2026?
Nej, men alltså otroliga förberedelser. Jag tror att de här två, om man nu säger Crosby och Malkin, de vill inte sluta spela hockey. De älskar the game. De älskar att spela ishockey och... Och de vet också, de här två herrarna, hur man förbereder sig, all preparering och så vidare. Och det är också unikt för de här. För de här killarna börjar krossa gränser.
De är
40 bast snart och de spelar på högsta nivån. Och det är liksom, det värmer hjärta på mig.
Ja, han är 7 totalt nu i poängligan i NHL, Sidney Crosby. Han kommer att avancera. Malkin gjort 1400 poäng. Och Sidney Crosby, han är ju bara så där vidskeplig som Sidney Crosby kan vara.
Hey, you watch warm up today?
No.
I didn't see you there. Were you late?
I didn't want to go. Every time I don't go, he scores. I didn't want to go. Every time I go,
he scores.
I hope you
don't
count tomorrow. Keep that going, hey.
Keep that going, säger Crosby till Malkins son. Snacka om vidskepliga. Han var inte där på uppvärmning. Då gjorde Malkin mål.
Ja, det är sjukt.
Ja, men han är otrolig. Jag har sett hans axelskydd nu. Som är med och lirar lite hockey med ett bolag som gör lite skydd och sånt. Han har ju det bolagets skydd, men han vägrar ju få nya axelskydd.
Okej, det visste jag inte om.
Så han har kvar ett sånt gammalt, så det är ju knappt helt, det skyddar ju ingenting.
Men det är väl ganska många av de här rutinerade spelare som har ett par äldre liksom grejer som de har haft med i 10-15 år. Ja. Och jag förstår inte riktigt, för att det finns ingen skydd kvar.
Nej, alltså, nej, det axelskyddet är det värsta jag har sett.
Hade alltså du kunnat haft grejer från när du spelade?
Nej, men speciellt axelskydd. Ja. De andra sakerna tror jag, eller vet jag, att det måste man byta ut. Mm. Benskydd och susp såklart. Annars kan det bli jobbigt.
Ja, jobbigt. Men det, jobbigt. Men det är faktiskt många som inte byter ut en susp heller. Ja. Sjukt nog.
Nej. Hur var du nu ledare i Hockeyettan?
Nej, men jag hade mina rutiner. Ja. Men sen när jag blev lite äldre så slutade jag tänka på rutinerna. Utan då var det mer så här, okej, se till att jag har en bra känsla inför en match istället för att tänka på att rutinen är samma. Det här är skillnaden kanske för att jag spelar Hockeyettan och inte spelar NHL. Och det är för att de här har ju rutiner, de följer dem hela tiden. Ja. Även då att de har smittat av det på deras barn.
Ja. Vem är den mest vidskepliga spelaren du har arbetat med? För du måste ju ha haft väldigt många i dina lag.
Ja, faktiskt, jag skulle kunna sitta hela dagen med en som jag hade under ett kort tid, en fantastisk spelare under lockouten, var Marian Gabor i Kanada. Mycket tricks för sig.
Vad gjorde han där?
Det var allt från hur han hoppade, han slog på hyllor och sen avslutade han allt när han gick förbi mig. Spelade med mycket coach, jag är het.
Varje gång.
Men det var inte så svårt, för det var ganska enkelt att spela faktiskt.
Det var ju Färjestad då, ja. I den tiden. Ja, det är häftigt. Men de som har mest grejer för sig, det är väl onekligen målvakter. Linus Ullmark är ju en sådan och han håller nu kanske på att spela Ottawa till ett slutspel. De är ju med i den här kampen. Just nu är de på slutspelsplats efter segern mot Carolina. Ullmark var tillbaka som första målvakt. Och den där blicken, den känner vi igen, Linus Ullmark. Och det är hans betydelse för det här Ottawa. För hur är den, tycker du?
Jag är väldigt svag för Linus Ullmark som målvakt. Ända sedan jag såg honom när han kom upp i mod och han hjälpte mod och så vidare. Mm. Han är stor, han är tät, han är liksom, han lyser bra målvakt. Jag gillar också hans personlighet väldigt mycket, så att Han kan hjälpa dem. Han är en vinnare. Han är en riktig vinnare. Och det vet alla att ett playoff behöver en riktigt bra målvakt. Det är inga konstigheter. Då kan det gå långt. Mm. Det har visat sig både med Florida och Tampa. Alla de här, de har haft grabbar som har stått på huvudet och lite till. Ja. Då kan du få lyfta bucklan. Så Linus är en fantastisk idrottsman. Mm.
Hur speciella är målvakter? Upplever du det?
Nej, men de är ju speciella. Alltså, om man går in på personligheter i sig, så jag tror inte jag har träffat en normal målvakt. Nej, jag tror inte. Alltså, jo, Hellberg skulle jag väl säga.
Ah, okay.
Han känns
i
lite
Djurgården.
Mer. Ja, exakt. Han känns ändå som en, ja, men som han är med i matchen, kan snacka lite och göra lite vad som helst. Men det finns ju många. Jag har haft Gustav Lindvall som målvakt som spelade i Skellefteå förut. Jag har haft alltså flera som har varit sjukt speciella och liksom inte ens vill prata typ inför en match eller vad det nu är. Och man går ju runt. Jag var ju liten, vi kallar mig för clownen när jag spelade. Jag var ju sån som var tvungen att liksom gå ut och skoja med folk i omklädningsrummet inför en match för att, ja, men peppa igång mig själv. Ja. Och det gillade inte de här målterna. De var så här, kan du bara vara tyst nu? Gå ut härifrån.
Clowner, ja, alla ska vara tvivl.
Ja, men det var såna, jag kände mig jätteviktig. För att det var väldigt viktigt att man också kunde slappna av och att alla kände sig hemma. Och ja, men jag var ledare i det sättet genom att se till att alla unga fick ha kul också. Ja. Inte bara tänka på att de ska vinna match hela tiden. Liksom.
Nej, det är verkligen en balansgång det där. Och det går snabbt ut för det. Jag har ju märkt den här helgen i NHL också, när det handlar om att ha det yttersta ansvaret som head coach. Patrick Roy, på tal om vinnare, har ju fått lämna Islanders nu. Och då kommer en annan rutinerad räv in, Peter DeBoer. Han har ännu inte vunnit Stanley Cup, men nu ska han göra det med Islanders, som just nu har halkat utanför slutspel. Men det här var en rokad som många inte såg komma. Roy får sparken från Islanders, Leffe. Hur ser du på det?
Jag ser på det. Jag var lika överraskad som alla andra, men det kan också vara en heads up för hela laget och hela organisationen, att de rycker någonting. De rycker tussarna, som man säger på travspråk, för att få en reaktion. Sen om den kommer, det ska bli spännande att se. Jag har varit väldigt överraskad över det här draget.
Ja. NHL-coacherna, hur speciellt tror du att det är, Adam, att vara NHL-coach jämfört med här i SHL?
Nej, men skillnaden med att vara en coach i NHL är att du behöver stå bakom ditt beslut. Du behöver stå bakom varenda sak du gör där ute, för att den har en sån viktig del i det. I Sverige kan man vara så här, men det var mitt fel, förlåt, sorry, eller det där var dåligt domare. Alltså i USA eller i Kanada så är det väldigt mycket så här, jag tror på det här, han ska spela, han ska inte spela. Ja. Punkt slut.
Men tror du att de har mer makt där borta som head coach? För det är ju en otroligt snårig väg att komma fram. Och när du väl har kommit fram och blivit en NHL-coach, så känns det som att man kan gå vidare där och droppa ner på lite olika
uppdrag. Men så är det. Men jag är helt övertygad, om man tittar som coach Cooper här i Tampa. Och om du tittar på Floridas coach och så vidare. När det är match, då är det the name of the game. Då är det coach som bestämmer. Men en coach, man pratar modernt ledarskap och omodernt ledarskap, det där är bara skitsnack. Det handlar om att bygga relationer och tillit. Att bygger man relationer och tillit mellan sina spelare, då är det också väldigt svårt att svika varandra. Så att det tror jag är säker på att Cooper och alla de här som har vunnit någonting och gjort det om och om igen, de har också en väldigt stark känsla och relation med sina spelare. Där spelarna litar på dem, för det är inte solsken och vackert väder varje dag. Det är som man brukar säga, laga taken när solen skiner. För när det regnar, då brukar det vara väldigt jobbigt att göra det. Och de här coacherna är väldigt bra på att göra det.
Ja.
Och det är också ett coachtips, att det är så det är. Relationer och tillit är väldigt viktigt.
Ja.
Jag träffade för några år sedan på en föreläsning Arne Eggen, som byggde upp Rosenborg. Och jag frågade Arne Eggen så här att, fan kan ni vara så bra i fotboll i Rosenborg liksom, det är snö i året runt. Han bara, du, sa han, vi bygger starka relationer och tillit, sen sparkar vi lite boll också.
Ja.
Och det är lite så, va.
Det är väl lite också så när man lämnar in på Graham Potter och det svenska fotbollslandslaget.
Exakt.
När man tänker så också. Mm,
absolut. Så. Alltså, du är helt på det, Leffe. Mm. Det känner man ju själv när man spelar det. Nu vi pratar modern och omodern. Jag har spelat hockey i omodern och i modern. Mm. För att jag var ju de här gamla Hans Erker, vi kunde vara tränare. Och det kom in de här nya tränare, unga killarna. Och det handlade faktiskt nästan bara om, alltså, tilliten och respekten till varandra. Att om du är tydlig med mig vad jag ska göra och varför inte jag spelar, så är det enkelt för mig att acceptera besluten.
Mm.
Och det är det jag tror det handlar mycket om idag. Mm.
Men där har vi, jag känner ju säkert jättebra. Vi har jobbat ihop också. Han är en människa som har respekt för människan, bygger relationer och tillit. Och sen också en sak som är väldigt viktig i den här konkurrenssituationen. Om man sätter en kille på bänken eller på läktaren, så måste man se den killen i ögonen och ge han förutsättningarna att komma in igen. Alltså att du får inte vara rädd för de spelarna du bänkar eller så vidare. Det är en jättestor nyckel i elitidrott och idrott överhuvudtaget med barn och så vidare. För någon gång så kommer den här konkurrenssituationen. Och konkurrenssituation har vi ju hela livet egentligen.
Så är det sannolikt. Älskar ordspråken också.
Ja, alltså, han är poet.
Kom ihåg när du ska laga taket nästa gång. Jag behöver hjälp ut i Vallentuna. Jag börjar lägga in lite.
Inga problem.
Just för det här att det hårdnar och just det där om konkurrens, det är det sannolikt i NHL nu. När vi närmar oss de där magiska 82-matcherna och vi har lagen på den östra respektive västra sidan. För er som lyssnar på podcasten så kan vi konstatera då att lag som Colorado, Dallas, Minnesota är klara på den västra sidan för slutspel. På den östra så har ni Tampa, Buffalo och Montreal. Och anrika Canadiens är också klara för slutspel. Men sen är det en jakt. Carolina också då i Metropolitan. Men sen är det en jakt därefter. Och på just den östra sidan så är det väldigt många lag. Det är Flyers som är på slutspel nu. Men där under så jagas de av Islanders, av Columbus, av Washington som har möjligheten. Det är ett getingbo där. Och det är det ju även på den västra sidan. Men är det något lag som du känner, Adam, va? Är det här laget på väg att missa slutspel?
Nej, men jag tänker mer på typ... alltså nu, jag är inne på St. Louis Blues.
Ja.
De har en 16 matches... de spelar 16 matcher. De har 14 poäng i 16 matcher.
Ja.
Det är ett givet lag. De kommer gå vidare.
Du tror det?
Ja. På något vänster. Jag vet inte hur, men om jag tittade igår lite noggrannare så finns det en lucka för dem att kunna ta sig vidare. Och det är det handlar om, att du toppar dig när det liksom börjar närma sig slutspel.
Verkligen.
Och det är det här de gör just nu.
Och den där kampen de gjorde så 2019, låg de sista tag på mesta sidan. Sen kom de på slutet, tog sig till slutspel och vann allting, tog sin första titel där. Sen är det ju klart sedan tidigare då att anrika lag som Rangers och Toronto missar ju slutspel. Men den där jakten på östra sidan, eller för att ta den där sista biljetten. Just nu så är det Philadelphia Flyers som har den före då Islanders.
Mm. Vi får se om den här kicken med att när de kickar coach här nu, vad som händer, om de kan få den rekylen de vill. Men det där är ju ett getingbo som på alla sträck och kanter, och Sharks har väl någon hängmatch här eller två hängmatcher och så tar de här poängen. Det finns inga vilolägen nu. Det är det som är så häftigt. Så det är fullt drag på sträcken.
Ja, det är verkligen.
Men nu när jag kollar noggrannare så tycker jag att det är sjukt att det är många lag som inte är med där uppe och slåss. Alltså, jag kan ju bara, vi har ju varit inne på det säkert, Vancouver Canucks, att de inte ens är i närheten.
Yep.
Alltså att vi har Rangers där nere också. Sen har vi också Washington. Som är ett
8-1 förlorade mot Rangers som jag avsågat natten till idag.
Ja, men det är helt, jag tycker det är helt sjukt.
Ja.
Alltså Washington tycker jag, det är ett bra lag på pappret. Jag vet inte vad det som inte stämmer här just nu. Speciellt när man har en Ovechkin.
En Ovechkin som kanske gör sin sista säsong.
Ja, jag läste det någonstans.
Det ser lite så här småtrött ut. Men som sagt, det är 8 lag på västra och 8 på östra som tar sig till slutspel. Och i detta nu, efter den här vinsten i natt för Linus Ullmark, så är de alltså på en slutspelsplats. Linus Ullmark som har haft en turbulent säsong med mycket privata bekymmer. Jonathan Lindqvist, han reste över till Kanada för att träffa den svenska stjärnmålvakten.
Ja, Linus, jag tror att den första frågan som man ändå borde ställa är hur är läget med dig nu?
Det är okej. Jag tycker att saker och ting är lite grann upp och ner fortfarande. Vissa dagar är bättre, vissa dagar är sämre, precis som i alla andra olika personens liv. Skillnaden är väl det att jag är mer medveten om varför saker och ting kanske är på väg neråt eller på väg uppåt eller när jag har bra eller dåliga dagar.
Hur har den här tiden som vi har följt från utsidan med fragment av vad det faktiskt har varit, hur har den varit för dig?
Om tittar i det stora hela så är väldigt tacksam över att all hjälp som jag har fått av alla otroligt fina och varma människor som har hört av sig och som jag har haft konversationer med, som har ställt upp, visat att de finns där till organisationen framförallt och lagkamraterna och hela den biten. Sen är jag förbannad fortfarande, måste jag ändå säga, på vissa människor. Vilket har varit svårt för mig personligen, eftersom att jag gillar, eller egentligen gillar, jag är en person som ser det bästa och det goda i alla och vill gärna se det som så. Och nu när den åsikten kanske har förändrats om folk, så har det varit relativt jobbigt när man har kanske trott en sak om en person och så stämmer inte den. Men har en viktig del i sig själv också, för det har också blivit ännu en ingrediens i mig själv som person som jag inte haft förut, men som jag kanske har nu, att det är okej att jag inte gillar folk.
Vad är det du har behövt lära dig bli bättre på när det gäller att ta hand om dig själv och för att du ska vara det bästa du kan?
Vara ensam, det är en av sakerna. Jag är väldigt socialt, har väldigt haft väldigt stort socialt batteri. Men det batteriet tar väldigt snabbt slut. Så jag kan gå all in, kan säga diverse event. Kan vara när vi hälsar på sjukhusen och sånt där. Så har jag fortfarande energin nog att vara där och vara fullt där. Och vara social, empatisk, glad, skämtsam, hela den biten. Men så fort den delen är över så kraschar jag på ett annat sätt efteråt. Och kanske tar längre tid för mig att få tillbaka energin och ladda upp igen. De här grejerna är ju såna här grejer man bara matar. Och framförallt i det livet vi har när man spelar 82 matcher på 6 månader. Och man är uppe i stress och press hela tiden. Så är det väldigt svårt också att stanna upp. Och faktiskt, hur mår jag? Ja, men de flesta börjar ju alltid tänka då om hur mår jag som och vart är mina krämpor? Är någon höft, en fot eller en handleder? Vad är det som gör ont? Ja, men det är ju ganska enkelt att se, känna. Men när det kommer till den inre dialogen, om jag faktiskt mår som där och gör det som är bäst för mig, är ju också en väldigt lång process som är väldigt svår. Framförallt som målvakt, när du är i den positionen som du är och du vet att du är så pass viktig för laget och att de förlitar sig på att du ska stå där var och varannan kväll och prestera och ha den pressen på dig och veta själv, samtidigt som du själv sätter den pressen, men du vet liksom alla andra. För innan allting hände så köttar man bara på. Det vänder, det kommer bli bättre. Man kommer till den tillfällen när det inte går att vända på steken, utan det börjar krypa in i sociala. För mig så blev jag mer lättirriterad. Sov sämre, jag åt sämre. Försökte göra allting som jag vanligtvis gör. Men allting blev lite sämre. Saker och ting tog så mycket mer energi just på grund av alla de här grejerna bara matade på. Det liksom blev bara mer och mer, så större och större tryck inifrån. Och där i Toronto så small det rätt hårt. Och det var väldigt väldigt oroväckande. Det var väldigt, eller jag var väldigt rädd. Jag var väldigt ledsen framför allt. Men här är ju det sjuka. För även fast jag får sån jäkla panikångest i mellanperioderna och gråter och håller på, så tar jag ändå på mig grejerna och tänker att det går över. Jag måste ut och liksom, jag har den där att de förlitar sig på att jag ska gå ut och spela. Jag är så pass bra, de tror på mig. Istället för att säga, jag klarar inte. Jag är skadad, jag måste kliva av. Men vi har liksom, vi målvakter, och jag säger ju också över utspelare, framförallt målvakter, det är en otroligt svår balansgång med att förstå när är jag en börda för laget och när är jag liksom bara lite sämre och kan fortfarande liksom spela på en bra nivå. Den är skitjobbig att vandra på ibland. Väldigt svår, och det tar väldigt lång tid att förstå sig på. Framförallt när det kommer till den inre delen. Det är lätt att säga om man är skadad eller om man bara har ont. Det är en helt annan grej jämfört med den dialogen som man faktiskt inte pratar speciellt mycket om.
Medan du gjorde den här resan för dig själv, det här blev ju offentligt av väldigt ledsamma skäl får man säga. Hur var det för dig, för er att liksom behöva tampas med det samtidigt som det fanns en faktisk version att hantera?
Folk generellt sett är otroligt dåligt källkritisk. Allt vi ser på sociala medier och internet, det stämmer. Det måste ju stämma. Det är ingen som förstår att det faktiskt är en helt annan person som skriver och kommer med rykten. Det här är inte jag som skriver. Det är inte jag som berättar det här. Det är inte Ottawa som berättar de här idéerna. Det här är någon utanför som bestämmer sig för att komma med de här ryktena. Och framförallt så blev jag så förbannad för det hela, för att det tog mindre än 24 timmar innan det första tecknet kom ut. Det var det 27, vi hade match. 28 sa jag att det inte gick mer. Jag tror att det var samma dag i princip. Eller om det var 29. Då kom liksom, då hörde de det från mediateamet i Ottawa, hörde att då började ryktena floreras. Och det, grejen är det att som hockeyspelare så är man ju van vid kritik. Det är ju en del av businessen. Liksom. Det är inga konstigheter. Kanske en konstig del för vår många som går på sina vanliga arbeten jämfört med de som håller på med idrott eller sport. Och det är fine. Det är liksom på svart och vitt. Är jag bra eller är jag dålig? Liksom det, jag vet ju om jag har haft en dålig match. Släppt in 6 kassar. Liksom. Jag är ju första som förstår att nej, det här var inte så bra. Och att då Pelle Kurt skriver på dagstidningen att ja, men han var dålig då. Ja, för det är fair. Liksom det var jag. Det här är vem jag är som människa. Som man. Eller fästman. Som pappa. Som vän. Lagkamrat. Allting som jag har egentligen tänkt och byggt upp under en sån lång tid. Och inte bara, liksom, det är ju som från när jag var liten. Med det här med att behandla alla som jag själv vill bli behandlad. Det liksom blir bara kastad i soptunnan. Det spelar ingen roll. Det blir ruinerat på det. Och som att folk tror på det. Utan att få höra i sin sanningen. Och att då inte heller ha möjlighet att besvara kritiken eller ryktena. Det var ju jättejobbigt. Och framförallt för att jag inte var runt omkring laget i sig. För det man framförallt gick runt och tänkte på då är ju den här, vad kommer mina lagkamrater tänka? Vad tror de på de här ryktena? För att jag är ju aldrig runt omkring dem. För jag är ju hemma. Jag är ju som jag är hemma. Jag har fullt upp med att ta hand om mig själv. Och all tvekan kommer bara från att, ja, men vad säger Brady? Vad säger Pins? Vad säger Giroux? Vad tycker de om mig? För de ger ju mig mitt space också. För vi, och som vi bad liksom att, ja, nu ska vi fokusera på erat. Så fokuserar jag på mitt. Och så gör vi det liksom tillsammans men ändå inte. Och det var ju skitjobbigt. Så med det som hände då kommer den här för att man blir förargad, förbannad på vissa individer här i världen. Inga namn nämnda. Och man bara, men jag trodde mer om dig. Men som tur är så ingår ingen av de personerna i Ottawas organisation. Eller i min nära vänkrets. Och det är jag väldigt tacksam över. För då visar det sig att då har jag rätt personer i mitt liv.
Men vi har pratat om allt det här nu. Om man ska landa i det. Vi har pratat om det dåliga. Vi har pratat om det bra. Om du ska liksom koka ner det här till någonting. Folk hemma som lyssnar i Sverige och sånt där och tittar i Sverige. Vad skulle du koka ner allt det här? Då var du med om till.
Jag har en... heter? Det heter en låtmening. Mina problem är så pass små att de inte räknas som problem. Men de gör lika ont ändå. Är någonting som jag tänker mig tillbaka nu att det stämmer så otroligt mycket. För alla har vi olika problem. Vissa får cancerbesked. Vissa tappar sitt jobb. Bara för att din sak inte är lika stor som min sak betyder ju inte det att ditt inte gör ont. Men det är också viktigt att veta att det finns hjälp. Det finns hjälp bara man pratar om det. Och att det finns ingen skam med att ta hjälp. Det finns ingen skam med att, även om livet är perfekt, att man faktiskt pratar med en psykolog. Och bara dissekerar diverse saker. Istället för att vänta till saker och ting går åt pipsvängen. För jag personligen, jag har ju pratat med psykologer i princip hela min karriär. Nu hade jag bara en annan anledning till att prata. För jag hade inte de här verktygen för att faktiskt ta hand om de känslor och de tankar som strömmade genom kroppen. Och jag förstår också om det är jobbigt att ta steget. För det är läskigt, det är jobbigt. Om man tänker också lite grann som vi också spelar. Det kommer gå över. Det blir bättre sen. Behöver inte vänta. Utan det finns möjligheter. Och det finns hjälp. Och alla vill hjälpa till. Det är aldrig för sent.
Så viktiga och kloka ord från Linus Ullmark efter den här jobbiga situationen som han har befunnit sig i. Och det handlar mycket om psykisk ohälsa. Jonathan Lindqvist med den där intervjun som även kommer handla en hel del om hockey. Ni kommer få se längre intervju i Godmorgon NHL i senare avsnitt. Men vi stannar vid det här viktiga ämnet tillsammans med Adam och tillsammans med Leffe. Vad känner du när du lyssnar till Linus?
Nej, men alltså... jättefint och stort av honom först och främst att ta en sån här intervju. Mm. Bara det tror jag är alltså, påfrestande och stressigt. Speciellt om man har levt med psykisk ohälsa. Och jag satt och liksom tänkte så här att hur många i Sverige har inte varit hemma liksom, eller med psykisk ohälsa eller i Kanada eller i USA? Det är en jättevanlig grej att man är sjukskriven från någonting. Att man har en stress. Och här är det samma sak. Det här är en helt vanlig människa som går till sitt jobb. Han jobbar nog trippel så mycket mer som en vanlig arbetare gör. Och så blir han lite stressad. Psykisk ohälsa. Mår dåligt. Vill bara stänga in sig och få vara lite i lugn och ro. Mm. Men då blir han påhoppad med liksom falska grejer. Och det är folk som... Ja, det irriterar mig. Ja. faktiskt.
Ja, men du jobbar ju med sociala medier också. Sätt oss in i situationen, vad det är för klimat som råder där ute.
Nej, men det här som är med sociala medier, att det finns ju sådana som gör negativa sociala medier, mm. Så finns sådana som gör positiva sociala medier. Jag, på mina sociala medier som jag har, min kanal, det är enbart glädje, energi och man ska ha kul. Jag kanske inte mår bra varje dag, men jag försöker alltid sprida den energin till folket för att se till att man också mår bra och har bra. Och att man, är det så att någon skriver till mig via DM eller liknande, då svarar jag alltid. För att man vet aldrig vad det är för person där bakom. Mm. Och det finns ju sådana sociala medier idag som bara fokuserar på att få ut negativ publicitet. Och det har ju en påverkan på sådana här grejer. Mm. Som att man mår ännu sämre.
Men om man bara tittar på det också, just som du är inne på Adam, det här, det är människor där bakom rustningen. Men här blir det lite också att idrottsstjärnor, artister och sånt, de får inte må dåligt för de tjänar ju så mycket pengar. De är så kända. Vad tänker du kring det där, Leffe?
Men det är alltid viktigt i en roll, utsatt roll. Det är först och främst så att må bra och känna att man har kontroll på sitt liv och så vidare och ha en integritet. Och den, sen kan ju folk gissa och hitta på och spekulera. Jag brukar säga att jag spekulerar inte så mycket utan fakta får råda. Men att alla människor kan må dåligt någon gång och behöver stöd och hjälp, det är inget konstigt. Och det ingår i det här att man bygger starka relationer med varandra och tillit. Mm. Men att, precis som du säger Adam, att man kan må dåligt och behöver stöd och hjälp. Sen att folk spekulerar och det finns troll där ute, det är hemskt att det är så. För att det här är ingenting man bara skrapar på ytan heller. I något snabbt tv-program eller någon studio på 5 minuter. Utan det här är ju djupare än så, att man mår dåligt. Va? Så att... Ja, det är hemskt och jag tycker det är fint att Linus här också får liksom komma till tal. Så Jonathan gör ett jättefint jobb här i intervjun också tycker jag, där han ger Linus också ett lugn att kunna prata lite. Jag tror det är viktigt för honom.
Ja, men det är det. Och den här biten, du har ju upplevt det först som spelare men sen hela din tränarbana också. Hur mycket har förändrats för spelarna sett med tanke på den här utvecklingen med sociala medier? Och det här sättet att alla kan nå en. Tidigare var det en recension i en tidning. Man fick kritik, kanske bara fick 1+. Och eller en underkänd insats. Vad har hänt?
Nej, men det är väl klart att alla plattformar som finns är ju också bra. Precis som man säger, att man sprider glädje och nyheter och det som händer. Och det har ju också en baksida att många blir jagade. Att man, precis som du säger, att, som Linus säger här också, att de attackera hans prestation, att han har släppt in något billigt mål. Det vet han om. Det berör inte honom, men just när man ger sig på familj och person, det är liksom inte okej. Okay. Det är som Erik Granqvist brukar säga, det är inte okej okay någon gång någonsin att göra det, tycker jag.
Mm. Vad skulle du ge för råd till unga killar och tjejer som är på väg upp på den här stora scenen? Det behöver inte vara elitidrott, det kan vara där ute också. För det försiggår ju i klass och överallt i vårt samhälle, den här hetsen, ånen.
Men ett starkt råd jag har och som jag alltid kommer att stå bakom, det är att alltid se till att du omger dig, alltså har omgivningen med att du har positivitet och negativt, tar inte in det. Utan,
men hur gör man det tror du?
Men det här är väldigt mycket till att gå till sig själv också. Att se att, okej, okay, vi säger nu att Leffe, han har coola byxor på sig då. Ja. Okej, okay, men jag vill också ha coola byxor, men jag kanske inte kan få mina coola byxor. Men han går runt och bara, alla vill vara med den personen. Varför måste du då ha det? Alltså det är väldigt enkelt för mig att bara, nej, jag är nöjd med mina byxor. Ja. Alltså det är mycket, det här är sociala medier. Det byggs upp hela tiden att, ja, men jag ska vara som den. Mm. För det ser jag på sociala medier hela tiden. Och då blir man missnöjd och sen så efter det börjar man kanske bli ett litet troll. Ja. Då börjar man bli liksom negativ mot andra för att man inte är nöjd med det man har själv. Det är så det börjar. Mm. Jag är ingen psykolog,
men jag
tror verkligen att det är så. Om jag ska gå tillbaka till min hockeykarriär. När jag var 18 så spelade jag i Huddinge hockey. Mm. Bodde i Stockholm, liksom, jag gick i skolan och det var stress och det var alltid uppa. Sen när jag var 18 och ett halvt någonstans, när man pratar på den här halvår då flyttade jag upp till Norrland. Flyttade till Kalix, eller till Luleå var det faktiskt. Och när jag kom till Luleå så tänkte jag, shit vilken tråkig stad det här var. Liksom. Ja, för fan, hände ingenting. Sen året efter Kalix, då började jag få ett lugn. Det var så här, jag har inget bråttom någonstans. Det är inga tåg som går om en minut eller om två minuter, men jag behöver springa till. Jag kom hem på sommaren, hade magkatarr det första jag fick.
Det var så här,
stress. Ja. Man bara ser alla stressar omkring. Ja. Och det är också ett tecken på att man har lätt att ha psykisk ohälsa och alltihopa. Men ja, som jag sa, jag är ingen psykolog, jag önskar att jag vore det.
Ja, nej, men det är jag. Vi träffade jag och Erik Granqvist i Linus Ullmark när vi gjorde junior-VM för Viaplay i fjol i hemstaden där, då, där han bor nu, Ottawa. Och han var ju inne på det att han kollar ingenting i sociala medier, utan det är bara att stänga av den biten under säsongen, och att klimatet har blivit helt annorlunda än vad det har varit tidigare. Hur mycket tror du att det renderar in också att man är på den här scenen som han är, att just ett kanadensiskt lag, hela den där biten, just uppståndelsen och trycket, Leffe?
Ja, men har man varit i de här kanadensiska städerna, har inte jag varit i Ottawa, men jag är hockeyreligion i Kanada, men har man varit i Winnipeg och Montreal och Toronto ska vi inte prata om, och Calgary och Edmonton, det är hockeyreligion där, och det är klart att de älskar sin hockey, och det är klart att det är tryck på spelarna. Det är nog en viss skillnad då att vara kanske i södern, i Florida eller i Toronto. Ja. Om du är coach eller spelare, då är du mera påpassad. Folk vet vem du är, och du måste kanske tänka till en gång extra vad du gör.
Men tänka när han går till Ica som ett exempel. Exakt. Han måste tänka på vad han köper, vad han lägger upp på sitt band. För att den sitter i bandet där och så ska blippa vet om att han nu köper han en öl.
Yep.
Okej, men han har en match imorgon. Mm. Alltså, de måste tänka 10 gånger till varenda gång.
Och inte vara för trevlig mot hon som sitter i kassan heller kanske.
Nej, exakt. Det, för då kommer det ju någon som kommer och skriva, han raggade ju på henne, han har varit otrogen eller vad det nu är. Liksom. Så att deras värld är så långt ifrån ens egna värld. Så man måste också ha alltså respekten för det. Som vi pratade om tidigare, tillit och respekt.
Precis, och han sa väl det bästa där i slutet av intervjun då med Jonathan Lindqvist, Linus Ullmark. Våga prata, det är aldrig för sent. Och det finns hjälp att få. Det är viktigt att ha med sig den också. Victor Hedman har ju varit ute nu också, att han har tagit hjälp och pratat en del.
Men det är ju speciellt faktiskt, som du var inne tidigare på, där med vad rådet är också. Det är ju så här, unga män och kvinnor, men speciellt unga män vågar inte prata om det liksom. Och jag känner väl det idag när jag är fortfarande en ung man, känner jag, 34-33 år. Jag pratar med mina vänner hur jag mår, hur det går eller vad det nu är liksom. Och jag tror att jag önskar att man hade kunnat gjort det när man var 19, 18, 20. Det är jätteviktiga år.
Ja, och jag tänker på din tid, Leffe. Hur mycket pratade ni om hur man mådde när du var i Tingsryd och spelade med Big Kjell Samuelsson, NHL-stjärnan?
Nej, men alltså, det var mycket kärlek. Man tog hand om varann och man skrattade mycket och så vidare. Och det fanns ingen ChatGPT eller Google. Utan man fick fan ta reda på saker, hur man skulle spela powerplay och eller hur man skulle ragga på tjejer på dansgolv och så vidare. Det fanns ingen ChatGPT på det. Men det var inte bättre förr på många sätt. Men man kan lära sig det här av, vad ska jag säga, det här med att tävla till exempel med ungdomar och tjejer och killar. Att intrigera varann är otroligt viktigt. Att tävla, att man förlorar och vinner, det är liksom part of the game. Mm. Men man måste också hela tiden det här att ta hand om varandra, att inkludera varann i laget. Det är jätteviktigt tycker jag när man bygger upp någonting. Och jag hade ju själv turen så att säga när jag var ung spelare. Jag spelade i ett fantastiskt kull som var bäst i Sverige under många år och så vidare, och jag hade Börje Nilsson och Tommy Boset som tränare. Vi tränade varje dag, två pass om dagen. De kallade oss för rysslaget, men det var alltid kärlek. Och än idag, de här killarna, nu är vi gubbar, vi liksom, träffas vi här på Söder eller någon annanstans så fortsätter vi prata om vad var sist för 3 månader sedan. Det är liksom inga konstigheter, men det var alltid kärlek. Och vi tänker på varandra än idag och frågar hur mår du och behöver du hjälp med någonting och sådär. Så att det är bara ett samtal bort, och det är så man bygger upp varandra. Att våga också fråga hur folk mår.
Det är en extra gång, för jag tror att det är väldigt normalt att man frågar hur mår du en gång.
Ja. Mm.
Men sen så kanske man, då svarar man oftast, jag mår bra.
Ja.
Mm. Hur mår du verkligen? Alltså, det är den man måste gå in på, en extra gång.
Ja. Jag var med om den på ICA faktiskt, när vi pratade om ICA här för någon vecka sedan, när jag frågade hur läget är. Till hon som satt i kassan, äldre, jättetrevlig dam. Hon bara, nej, det är inte så bra. Nej, men sköt om dig, ha det gott. Så gick jag, sen precis när jag kom utanför dörren med mina kassar, bara, vad fan, hon sa ju att det inte var bra. Så jag vände och gick tillbaka, bara, ursäkta mig, jag var i en annan tanke där. Hur är läget egentligen med dig? Nej, jag är bara lite förkyld, sa hon då. Så att det var inte så farligt, men det ändå. Så
jättebra, att Niklas, där får du en applåd.
Tack så mycket,
men så gjorde det.
Dagens vinnare, Linus Ullmark, i dubbelmärkelse, han kommer att vinna oavsett hur det går i den här NHL-säsongen med hans åtta man. Men som sagt, seger natten till idag, och de är på väg mot slutspel. Och Jonathan Lindqvist, han har mer med Linus Ullmark, och det återkommer vi till i senare program här i Godmorgon NHL. För det väntas ju mycket under den här veckan, och något som Adam älskar, kombinationen hockey och golf. För det är dags för årets första major.
Masters. En tradition som ingen annan.
Han gör det. Rory McIlroy får sin gröna kavaj.
Fyra dagar där ett enda slag kan ändra allt.
Augusta is the most special place in golf.
Jakten på den gröna kavajen börjar nu. Upplev allt från Masters på Viaplay.
Jonas Karlsson där, som ni kommer höra mycket av under veckan som kommer. Vad ger det dig det här när du hör och ser?
Gåshud.
Ja, det är som redan nu.
Shit, jag fick bara den där lilla, att det var, nu ska vi gå in den här veckan. Ja. Och att det börjar nu, det är fantastiskt.
Är du en sån som följer allt vad som händer på ranchen också? Man kan ju följa det på Viaplay. Det är väl start redan idag eller imorgon här då. Sen börjar ju tävlingen på torsdag.
Ja, men absolut. Är det så att du vill kunna sitta där på söndag när sista slaget slås, så behöver du ju följa redan från med nu. Och det är klart att jag kommer vara in och kolla på ranchen. Alltså om jag har tid så kommer jag göra det.
Du, hur stor del av ditt yrke handlar om golf nu?
Nej, men nu är det väl, skulle jag säga, det är väl 80-20. Ja. Så jättemycket golf. Jag började med golf för 7 år sedan. Jag spelade hockey fortfarande, sen gick jag ut med en kompis och sen så sa jag, hur kan man spela golf? Kolla på en boll, det är ingen som tacklas, det är ingen som gör någonting. Nej. Han bara, det är så sjukt, alltså när man ser den här bollen, det är så kul. Och så slog jag ett slag, slog den 220 meter med en järnfemma. En järnfemma är bara lite järnklubba, liksom ingen driver. Ja. Då sa han det ordet man inte får säga.
Vad sa han då?
Du kan bli hur bra som helst.
Oj, ja. Det är många som har hört den igår.
Ja, det var 120 under det året.
Ja.
Nej, så nu det är det jag gör.
120, ja. Mm. Ja, vi kan väl ta ett smakprov hur det ser ut på sociala medier när Adam är i farten.
Tjena allihopa, Golfaroben här. Jag tänkte spela ute på Las Ramblas, hål nummer 18. Jag kommer köra en sån här boll, en Fowler. Eller vad säger de, Pix kallas de för, TaylorMade. Skriv er favoritboll medan jag försöker göra eagle här. Häng med.
Ni har ju sett den här videon när Fimpen ställer onödiga frågor. Så nu ska vi köra ställa onödiga frågor till Fimpen en hel dag.
Du kanske inte
är
dit.
Ja, det är bra att sätta dig. Tack.
Ska vi på noppas nu eller?
Nice.
Det är där vi ska hitta.
Är det här en kia eller?
Ja.
Vad är det här, menyn eller?
Nej, det är alla som inte finns där.
Springer du nu eller?
I shot that with that and I got it! I swear to God!
Det är ju underbart. Golfaraben som det heter, om man ska söka upp det där också. Mm. Hur kommer det sig det här att du kom in på den här banan?
Nej, men alltså golf, jag älskar ju golf. Min pappa är från Marocko och mina polare sa, Adam, du måste börja liksom filma när du spelar golf. Ja. Och då sa de så här, men vi döper dig till golfturken. Och då sa så här, men jag är inte turk. Ja. Du kan inte stå bakom det i sociala medier. Så då sa jag, men jag är ju arab, så det kan vi köra på. Och ja. Det är det bästa valet jag gjort, tror jag. Det är så kul och jag försöker ju liksom få in nya golfare, koppla samman hockey med golf, för jag har den bakgrunden, och få in nya, men unga och se till att man finns där för dem.
Och just den här kopplingen hockey-golf, hur synonym är den? Eller för vad märkte du av på dina spelare när du var tränare? Hur ofta ville de ut och spela golf och få dina taktiker någon gång avslutade?
Ja, men ofta, och även coacherna. Varför ska vi sitta på arslet i en soffa eller runt ett bord på våren när vi planerar? Vi kan gå och snacka. Så att golf har ju väldigt så här relaxande inverkan. Ja. Vi får gå och andas frisk luft och slå lite på en boll, gillar jag alla, och snacka skit och ja, desto mer roligt man har emellan bollarna, desto bättre brukar man spela på bollen, brukar
jag säga. Det är märkligt nog det där. Vem är den bästa hockeyspelaren du har lirat med när det handlar om golf?
Men det finns några stycken, men jag hade en juvel där i Bikalskoga. Han var ju också i Färjestad med mig och Södertälje, som går under artistnamnet Johan Bull Olsson.
Aha.
Han brukar ha en sån här rak keps och hår åt alla håll, och så hade han 4-5 klubbor i bägen.
Det räckte.
Ah, fantastisk känsla. Alltså, ruggigt bra golfspelare och läcker att kolla på när han spelar också. Så. Det är en av favoriterna. Faktiskt.
Ja, det finns ju många där. Jag menar, vi vet ju här bara på Viaplay en sån som Peter Forsberg är ju hur vass som helst. Vilka av de här hockeystjärnorna har du varit ute och spelat med?
Nej, men jag har ju spelat med en del av dem. Vi säger typ som Axel Sandin Pellick. Ja. Jag har ju spelat golf med. Han var ingen vidare.
Inte?
Nej.
Vad saknades?
Nej, mycket.
Okay.
Han hade för mycket energi i kroppen, tror jag. Han slog bara och gick. Nej, men jag spelade med Dick Axelsson och... Nej, men det är lite så jag har gjort på min YouTube-kanal. Jag har utmanat hockeyspelare för att verkligen koppla den här så gemenskapen tillsammans.
Ja. Ja, men det är något som de flesta gillar att uppskatta. Och därför är det högintressant nu när det närmar sig en av de absolut största tävlingarna. Det kanske är den största. Är Masters den största enligt dig?
Nej, det är faktiskt Ryder Cup. Masters är ju alltså individuellt största. Ja. För att det är en individuell person att spela. Men sen är det Ryder Cup. Den är ju det här gemenskapen som vi pratar om i fotboll och hockey och landslag och alltihopa. Ja. Det är ju det vi har. Men individuellt Masters alla dagar i veckan.
Men jag menar, det som hände i fjol är svårt att toppa. Det är ju inte golf i sig att toppa. Men det är svårt att toppa det som utspelade sig. Den där duellen, kommer ni ihåg det på Viaplay för ett år sedan?
Justin
Rose. De kom tillbaka. Det blev ett episkt avslut mot Rory McIlroy som ju bara sökte den där titeln och vann till slut.
Ja, det är sjukt. Ja, den där,
hur mådde du där hemma?
Ja, men alltså... Exakt som han mår där nu. Så mådde jag nästan så här kul att han nu fick göra det. Han har ju varit en verkligen förebild för, ja, men för mig, för unga golfare. Och att när han får ta hem den, och han har ju bråkat jättemycket mot den här livtoren och alltihopa med PGA. Så att han har ju betytt jättemycket för oss vanliga golfare där hemma. Liksom.
Ja, kommer du ihåg det eller? Missade du inte?
Nej, jag missade inte det. Det var fantastiskt. Ja.
Rekordår att titta också.
Ja, det var
2,7 miljoner tittade på just söndagen.
Ah, otroligt. Just den där
13 miljoner sitter och tittar.
Men vad vi längtar efter, en svensk vinnare också. Ska vi få det den här gången? Ludvig Åberg. Ah, formen är väl ändå rätt god. Han var ju i Texas och spelade. Tappade ju sista varvet. Har ju blivit en liten otrevlig bana. Men i Masters verkar han trivas ändå.
Ja, men det känns som att han tycker om den här banan. För att 2024 kom han i tvåa. Och sen så låg han ju här delad ledning också. Sista dagen, men tappade tyvärr då på 17-18. Nu var han ju spelare på någon Texas Valero Open. Spörregn, vind.
Ah,
nu ska han åka till Masters, eller det där gröna fina liksom. Jag hoppas verkligen för oss här hemma att Ludde, och för Ludde själv, kan hålla ihop det. Klara katten och gå in sen på söndagen och göra en bra dag. Då tror jag så här, leder han inför söndagen, då tror jag tyvärr inte att han vinner.
Varför inte?
Jag tror att det där hans nerver inte klarar av. För att om du ser nu senaste tävlingarna han gjort, det har, som du säger, det kan ha blivit en trend nu. Ja. Att då kanske han känner tillbaks igen. Men om man ligger ett eller två slag bakom inför en söndag, då tror jag vi har jättestora chanser att han vinner.
Ja. Vad är din bild av vår nya stjärna, Ludvig Åberg?
En fantastisk golfare, men jag tänkte på det när jag sitter där. När, som Adam säger, han blir nervös. Och så, han kanske skulle behöva prata lite med... Gå och dra några skämt mellan bollarna så han slappnar av. Mm. För de här killarna är ju fantastiska på att vara bra när det gäller och slappna av. Det är ju som hockeybyten. Du behöver inte sitta och tagga till, utan mera när det är ditt skift.
Mm.
Jag vet inte. Jag är ingen specialist på golf.
Ja, men Ludde är faktiskt, jag får säga det. Ludde
har du träffat Ludde någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag har tittat på honom väldigt mycket. Ludde är faktiskt en person som slappnar av emellanåt. Mm. Men det är någonting som händer. Och han skojar väldigt mycket också under... Mm. Ja, men han låg ju i skogen här igår och skickade ut sig på fairway. Och bara, det vart ju bra ju. Alltså, typ, men då ligger han ändå bakom två slag för att han gjorde det där.
Ja.
Så han är väldigt duktig på det. Jag tror att det är någonting annat som börjar hända för honom under en söndag.
Ja. Ja. Man älskar honom också för att han spelar så jäkla snabbt också. Ja. Du går undan.
Det gillar jag verkligen.
Det är inget snack om saken.
Ja, nej, det gillar jag verkligen. Alltså. Ja. När han bara går fram, snabbt, papp, klart. Ja. Mm.
Du, på tal om snabbt, ska vi ta några snabba mastersfrågor och se här. Får ni samarbeta här egentligen och se vad ni kommer fram till. Om ni klarar det här lilla quizet. Ni var inne på Ludvig Åberg där. Ja. Men det finns en svensk till i Masters som har nått samma slutplacering som Ludvig Åberg.
Jonas Blixt.
Bra.
Ja, det visste inte jag.
Nej, men du fick rätt ändå, eller? Vem har vunnit flest Masters-titlar?
Jack Nicklaus.
Bra. Kan du antalet också?
6.
Oj, oj, oj. Vem är tvåa?
Tiger.
Ja. Många?
Också... Det här är 5, va?
Ja, precis. Ja, du ser. Det är extra poäng på den då. Störst segermarginal. Vem är
Dustin Johnson vinner 20.
Alex, vad har jag skrivit fel? För jag skrev Tiger Woods minus 12, 1997.
Dustin Johnson tror jag vinner
20. Ja, bra.
Jag tror det.
Se till man som skriver frågorna fel.
Ja, lexikon här.
Du är snabbare än chatt. Chatten är helt klart, ja. Och hur mycket får man om man vinner Masters ungefär?
Är det 9... Jag tror att det är 9 miljoner dollar. Mm. Nej. Eller är jag ute då?
3,6 miljoner.
Ja, det var bara så lite.
Ja. Jag kände samma sak.
Nej, men jag trodde att det var för mer. Okej, ja, det var
man får lite mer om man vinner Wimbledon i tennis. Men
ändå. Ja, det är godkänt.
Det är underbart. På tal om godkänt så är det ju det där med svinga och hockeyspelare som spelar golf. Det kan ju se lite märkligt ut ibland. För detta innebandyspelare är ungefär samma sak där. Adam, du som har golföga, bedöm den här svingen. För jag brukar inte bli attackerad på sociala medier. Oj. Men när min son la ut det här, kolla stans. Också.
Okay, ja.
När jag drog iväg ett slag på Arninge golfklubb så fick jag hur mycket kommentarer, 99% var negativa. Gå till en pro och lär dig svinga, gubbe.
Jag vill nästan ta den där igen. Men,
ja, vi kan köra den en gång till där.
Ja. Okej, okay, ja, bra. Du får se. Okay, stansen, bra, det är brett.
Det gillar jag. Är det förberett eller?
Nej, det är bra.
Ja.
Men du skulle behöva luta kroppen lite mer neråt.
Ja.
Baksvingen är fine, du får vara kort, men det är din sving efter.
Ja.
Visst har du innebandy?
Ja.
Ni vet inte hur man svingar igenom.
Ju. Nej, då blir det högklubbar.
Ja. Nej, hockey kan man ju, vet man ju liksom hur man svingar när man gör slagskott. Annars, det här är ju en slice, det ser jag ju på direkten. Ja. Den här går ju rakt åt höger.
Men hålet gick ju lite så jag tänkte jag skulle slicea lite också. Så
att går det verkligen så? Ja, det är ju att det går vänster här.
Ser, det är ju dogleg höger där.
Du får en 4 av 10. Får jag gissa handicap?
Ja.
Det kanske du får... 18,2.
Oh, du får ta bort ettan innan där.
Och det är
8,2. Jag är vass på grejen.
Jo, men det kan jag... Okej, okay. Men det kan jag köpa att du är vass på grejen. För det är exakt det som jag också har för via hockeyn. Och jag spelar ju åt vänster.
Japp, har du kört vänster?
Ja, och det gör jag ju i hockey också. Ah, så ja, okay. Jag kör ju så. Ah.
Hur var din sving, Leffe? Innan du fick ont i ryggen?
Men det, jag gillar inte det där lång driven där. Men närspelet var ju så rätt okej ut sådär. Och spelade mycket på bollkänsla gjorde jag. Ja, titta bollen bra.
Ja.
Inga konstigheter, men utspelar jag gillar inte utspel. Jag spelar gärna låga järn då i utspel istället för drive. Jag gillar. Det var ju den också som jag fått ont i ryggen av och sluta med.
Jag spelar minigolf istället,
ja,
eller hur?
Nej, för fan.
Ja. Vilken golfspelare tror du hade passat bäst som hockeyspelare?
Vilken golfspelare passar bäst som hockeyspelare? Brooks Koepka.
Ja, varför?
Han är stor, han känns som att det är en bastant back. Ja. Han har funkat bra. Jag ser inte typ att typ Alex Norén skulle spela. Nej, det skulle jag inte se. Och jag ser inte Tiger Woods för han har ingen rygg kvar. Och han åker runt och välter bilar.
Ja, det är
Nej, det är Brooks Koepka.
Han kan inte köra ismaskin eller hur?
Nej, jag har sagt att det är hans problem. Ja. Alltså, jag var ute och skrev på min Instagram. Han måste ta tag i sina issues. Det är att han kör bil.
Ja.
Det är hans issue. Att han kör bil. Alltså, han har 3 bilar han har vält på 2-3 år.
Ja, man vill se honom tillbaka. Ja. Helt klart.
Jag trodde han skulle vara med nu faktiskt, men det blir ju inte så.
Men du Adam, vad är din framtidsvision när det handlar om det här yrket? Då? Att kombinera hockey och golfen på sociala medier?
Nej, men som jag sa tidigare, jag vill ju vara ett bollplank för alla som vill börja spela golf och samtidigt vara förebild för hockey och fotboll, att det går att kombinera. Det funkar bra på sommaren. Alla är välkomna till golfbanan. Ibland kan en hockeyspelare känna sig kanske ensam när de bor på ett ställe som är Kalix. Ja, kan gå ut på golfbanan och träffa några polare där. Det är den här liksom, kombinationen tillsammans. Jag bara älskar att få skapa content som är glädje energi och liksom ha kul.
Ja. Låter väl underbart, eller? För det är så man bygger ett lag också, är det inte det?
Exakt, jag gillar det. Jag gillar det. Du frågar inte mig vilken golfare som skulle...
Nej, du får den frågan.
Daily.
Daily.
I målet.
Daily.
Kan den ha biran bra på nättaket?
Ja, med den där golfbilen där. Ja.
Det här funkar faktiskt.
Ja, underbart.
Lugn målvakt är alltid bra. Ja.
Vem vinner Masters då? Vad tror vi?
Ja, det här är sjukt. Jag kommer säga Tommy Fleetwood.
Okej.
Jag tror det.
Varför är det sjukt, säger det?
Ja, men många är ju inne på det här med, kanske med Bryce och McIlroy, kanske Ludde. Mm. Jag tror Tommy Fleetwood har någonting bra på G. Han ser bra ut. Jag tror Tommy. Ja. Bara.
Vad är ditt svar för?
Ludde.
Du tror du det?
Ja. Ja. Han är tillbaks nu, så jag tror han vinner.
Jag tror att Ludde en vacker dag kommer han vinna en Grand Slam. Vet du vad en Grand Slam är?
Ja, vi tar alla.
När du vinner alla fyra majors. Det kommer han göra. Ja. Jag kan garantera det. Ja. Men inte just nu, han kommer inte göra det nu.
Nej, och inte en äkta, utan han kommer plocka alla någon gång.
Ja. Nej, jag tror han kommer göra en äkta.
En äkta? Ja. Jag tror han tar allting på ett år.
Jag tror han har det i sig. Han är så pass kompakt som golfare. Ja. Så att om han bara får ihop lite grann, så då är det ingen som slår honom. Han är för bra.
Ja. Ja, där ser man. Häftigt där. Vi ska avsluta lite här också. Bara med en liten snabbing. Nu rullar ljudet igång här. Jag hade lite frågan. Vi ser om vi hinner med det då. Lira Augusta eller spela i Madison Square Garden?
Madison Square Garden.
Lira med Rory McIlroy eller spela med McDavid som kedjekamrat?
Rory McIlroy.
McDavid.
Slå en drive 380 meter eller ett slagskott 180 km i timmen?
Drive på 380 meter.
Ja, en drive på 380 meter. Då ligger man bra till.
Vinna en major eller vinna Stanley Cup?
Stanley Cup.
Vara golfproffs eller vara NHL-stjärna?
Golfproffs.
Nej, NHL-stjärna. Ja. Då menar jag storstjärna.
Storstjärna.
Ja, golfstjärna, hur nice inte det då? Fan, vi går runt på golfbanan.
Jag tycker ni två är stjärnor. Det har varit mycket trevligt att samtala med er här igår morgon. Lycka till Adam, som ni söker upp där ute på Golfaraben. Och följ och häng med på Reinhållet. Och Leffe, välkommen tillbaka precis när du vill.
Glöm
inte bort att det fortsätter vara högtryck här. Det är ju annan dag påsk idag. Damallsvenskan kommer upp med en fin match idag. Leffe kommer kolla, för det är Brommapojkarna mot Bayern. Så det följer ni här på Viaplay. Och sen så är det ju Champions League imorgon och även då på onsdag. God morgon, Noel är som vanligt tillbaka på torsdag. Nu tog musiken slut och det är lugnt och stilla här, för det är nästan ingen som jobbar idag. Tack för att ni har tittat.